Jag vill nämna lite kort bara att jag har med mig lite böcker och skivor och traktater och grejer här. Den här boken har jag skrivit alldeles nyligen. Och jag upplevde att det var ett uppdrag jag verkligen fick att skriva det här. Det händer mycket i vårt land och man firar ekumeniskt jubileumsår i år enligt SKR. Jag är inte med och firar där, men man gör det. Och när det här blev aktualiserat, det gjordes ju lite, det skrevs ju en bok i slutet av förra året, och så jag läste den och tänkte, gode Gud, vad är det som håller på att hända? Men jag kände att jag behöver verkligen gå djupare och undersöka, vad är det för någonting? Man ska fira 100-årsjubileum utav ett möte som då hölls 1925 i Stockholm, ett ekumeniskt möte. Man menar att det där är en slags upptakt för den ekumeniska rörelsen. Och jag ville ta reda på de väckelsekristna vid den här tiden för 100 år sedan. De sa ju nej, vi kan absolut inte vara med i det här ekumeniska mötet. Och då ville jag veta, varför kunde de inte vara med? Vad är det som gör att de som så att säga stod för väckelsekristendom för 100 år sedan inte kunde vara med? Och vad är det som gör att deras barnbarn och barnbarnsbarn idag mycket väl kan vara med? Och man skryter om att SKR säger vi representerar hela bredden av svensk kristenhet. Och så räknar man upp alla de här olika samfunden. Vad är det som har skett? Vad är det som har gjort att helt plötsligt så det som man argumenterade för väldigt medvetet och starkt för 100 år sedan som orsak till vi kan inte stå med i detta. Vad är det som har röjts undan? Ingenting. Det har blivit värre. Utöver det som då man kallar för liberal teologi, det vill säga man tror inte att Bibeln är Guds ord. En del säger att det möjligen kan innehålla Guds ord, andra tror inte det heller. Men, och bibelkritik, ett socialt evangelium. Och det var de här bitarna, och det var ju egentligen det som liksom var själva, kan man säga, substansen och innehållet i det här mötet. De som var annonserade som talare, de var verkligen uttalade liberalteologer. Och jag kollade igenom talarlistan på de som nu, det här gången då i slutet av augusti var med och talade på det här 100-årsjubileet. Och jag kollade upp dem och det visade sig att 99% av de talarna, de var också liberalteologer. Alltså de tror inte på Bibeln då, i alla fall inte fullt ut. Vid den här tiden, för 100 år sedan, då hade det ju skett saker i början av 1900-talet, 1905, 1906, 1907. Så gick det fram en väckelse. Det började i Los Angeles, Azusa Street. Och det gick ut över hela världen. Det var en andedopsväckelse. Det kom till Sverige, så kallade man det för den så kallade pingstväckelsen. Och det liksom växte fram församlingar lite runt omkring överallt. Och vid den här tiden 1925 då var det tusentals som liksom hade blivit berörda av den här väckelsen och fyllda av den heliga ande. Och de kände ju väldigt tydligt det som var deras passion efter det att de hade blivit fyllda av den heliga ande. Det var ju det, åter till Bibeln. Åter, gör ordet verkligen levande genom den heliga ande. Låt oss predika ordet. De kunde ju inte ställa sig tillsammans med sådana som inte ville tro på Guds ord. Det var ju en omöjlig situation. Och därför så ställde de sig utanför. Och när jag nu har forskat i det här och liksom sett olika kristna ledare och läst alltså Alltså, jag måste säga, jag har blivit väldigt både gripen och välsignad över att det faktiskt åtminstone har funnits i det här landet sådana som har varit riktigt klarsynta och verkligen på ett briljant sätt verkligen har fört fram ett klart och tydligt evangelium och bemött den här liksom otron och liberalteologin och allsammans det här. Och jag nämner bland annat om någon som skrev en bok i samband med det här som då skedde för 100 år sedan. Och det var en mycket framstående bibellärare och teolog. Och han skrev så här att om man tömmer kristendomen på dess kärna, tar bort det som så att säga är centrum i den kristna tron, då är det ju inte längre kristendom. Då är det en annan religion, skrev han. Och faktum är att han har nog väldigt rätt, den här teologen, att vad man håller på med idag och samlar till, det är någonting, man har liksom glidit bort ifrån centrum, ifrån att Jesus Kristus är herrarnas herre och kungarnas kung, och att han liksom, det inte finns frälsning i något annat namn. Och så har man glidit ut liksom i ytterkant. Jag såg det här uttrycket för någon vecka sedan här i en ledare i tidningen Dagen. Det stod, man skrev om ytterkantskristna. Och då menade man någonting helt annat, för de som skrev om det här med ytterkantskristna, det var de som satt där ute på ytterkanterna och höll på liksom med de här interreligiösa kontakterna med andra religioner och liksom hade glidit bort ifrån centrum. Och så kallade man dem som liksom ville stå upp för bibeltro och det som då så att säga är klassisk kristendom, för ytterkantskristna. Ska man tala om ytterkant så bör man ju först ta reda på vad är centrum. Eller hur? Vad är centrum? Uppenbarligen så hade man förflyttat centrum någon annanstans än här. Men halleluja, att vi får älska ordet, älska Jesus, älska evangelium, älska ett klassiskt budskap ur den här underbara boken. Så att det jag har skrivit om här, jag har skrivit det här, jag har känt mig väldigt inspirerad när jag har liksom sett och läst om det här fantastiska. Som då, jag har läst evangeliet här från 1915 och framåt och bara sett liksom, wow, liksom, tänk, underbart, och nästan som man blir lite nostalgisk. Men Jesus är densamme, och han vill att vi ska få verkligen stå i elden och vara brinnande för honom även i den här tiden. Vi ska inte anpassa oss till kulturen och liksom anpassa oss till det som så att säga är de här liksom frågorna som förs fram i media på olika sätt och liksom här har vi framtiden. Här har vi uppenbarelsen. Här har vi ett profetiskt budskap som vi behöver påminnas om och som den helige ande vill levandegöra för oss. Tror du det? Halleluja. Jag vill nämna också min fru, hon sjunger och har sjungit i många år sedan hon var 3 år gammal. Nu är hon lite äldre. Här är det lite CD-skivor som finns där ute. 3 stycken för en 100. Den här boken finns med också. Och jag är glad att den har gått ut så bra som den har gjort. Vi är snart uppe i 10 000 ex, och det gör ju också att vi nu säljer den för halva priset, 99 kronor. Traktaterna, halleluja. Det var en vision som Herren visade oss för några år sedan, att vi skulle trycka upp traktater. Nu har vi gjort det. Och kan du tänka dig, vi är nu uppe i 250 000 traktater som har tryckts upp och blivit spridda i det här landet. Så att det här var den första. Och så har det kommit två till. Och så fick vi genom Guds fantastiska nåd och omsorg så fick vi tag i tryckeri som trycker de här traktaterna till ett sånt bra pris. Så att en bunt med 100 traktater kostar 60 kronor. Och det, liksom, det är lite fint papper här, vet du, så lite kartong, lite blankt. Så att när folk får de här så liksom, då är det inte något sånt där sladdrigt som de bara slänger i papperskorgen. De tänker, det här måste vara något presentkort eller någonting. Liksom. Så då läser de det och faktum, människor har blivit frälsta när de har fått de här traktaterna. Halleluja! Amen. Är du glad att du är frälst? Jag känner så här att jag ska försöka sammanfatta lite grann om det som jag har delat här vid två tidigare tillfällen. Jag vet att det är så här med oss att vi kan gå på möten och vi kan höra undervisning. Ibland så är det bra, ibland är det mindre bra. Men i alla fall, så vi kanske någon gång vi kommer ut från mötet, vi träffar någon som inte var med på mötet och så, ja det var jättebra, jag var predikan om det. Ja, det var bra, det var jättebra, men jag kommer inte riktigt ihåg vad det var han sa, men det var så bra. Så jag tänkte så här att det vi har talat om här, det är, jag upplever att det är väldigt viktiga saker som vi har delat här. Och jag vill påminna om det igen, om du har glömt. Det kanske är några nya här som inte har varit med också. Men i första samlingen så talade vi om det här med elden. Och Johannes döparen, när han talar om Jesus så säger han att han ska döpa er i helig ande och eld. Och det där kan man ju läsa snabbt, helig ande och eld. Men man kan också betona helig ande och eld. Och när Bibeln talar om eld på det här sättet så är det ju någonting som det är någonting genomgående redan ifrån Moseböckerna och framåt så läser vi ju om elden. När folket såg berget där Mose skulle möta Gud så såg de ett, det står om en eld, den var som en, det var som en förtärande eld där uppe på berget, alltså Guds helighet och härlighet uppenbarade sig genom den här elden. Och genom Gamla testamentet så ser vi det i olika tillfällen. Vi ser Elia på Karmel. Och man hade kommit överens om den Gud som svarar med eld. Det är han som är Gud. Så det bestämde man, det är ett kännetecken på den som är den allra högste, han som är Gud. Han är en Gud som svarar med eld. När offret är lagt på altaret, och då är det han. Det behöver inte liksom skapas någonting genom mänskliga försök, utan han sänder sin eld. Och det där var ju också det som då sedan kom att känneteckna gudstjänsten i både tabernaklet och i templet. I templet, prästerna, de skulle se till att den här elden ständigt hölls brinnande. När vi går in i Nya testamentet så har du ju läst om att nu är det ju inte längre så att det handlar om byggnader av sten eller någonting annat, utan templet, det är du och jag. Det är Guds församling. Och då förstår vi att då hänger ju det med det här också som handlade om elden där, va. Det ska brinna En elden, den ska brinna ständigt. Prästerna ska se till att elden inte liksom slocknar, att det bara blir en tynande eld, utan det ska brinna en eld i templet. Det ska brinna här inne. Vi ska vara brinnande i anden. Det är det som är vår kallelse. Och när vi då så att säga hör om vem det då är som tänder den här elden, det, han ska döpa er i helig ande och eld. När lärjungarna precis alldeles i slutet innan Jesus ska göra himmelsfärden, så vet vi det sista Jesus talar om med sina lärjungar. Det är just detta, apostlagärningarnas första kapitel. Så handlar det ju om det här som vi talar om nu. Apostlagärningarna 1, det fjärde boken i Nya testamentet. Där står det så här. Åttonde versen, första kapitlet. När den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och moln tog honom ut ur deras åsyn. Och som jag nämnde här tidigare också, jag har när jag läst det här, så jag har sett den här bilden framför mig, liksom de här lärjungarna. De har ju ändå varit tillsammans här i alla fall 3 år. Och helt plötsligt den Jesus som de liksom har delat gemenskapen med, helt plötsligt så bara försvinner han upp så här. Du kan ju tänka dig vilken upplevelse att se. Han bara försvinner och till slut så är han bara en prick där uppe liksom. Och de står och tittar där och de får ju förklarat här i 10:e versen. Eller vi kan, 9. När han sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt 2 män i vita kläder hos dem och sa: Galileer, vad förstår ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Men vad är det som händer? Lärjungarna ser honom inte mer. Han är borta liksom ur deras synbild. Men vad är det som händer efter det? Kan vi veta vad som händer när han kommer upp till himlen? Ja, jag tror vi kan veta det. Om vi läser i Danielsbokens 7:e kapitel så kan vi läsa från 9:e versen. Och det här är ett kapitel som ju, man kan säga går igenom en stor del av världshistorien, riken som kommer och går. Men så liksom är det slutscenerna här egentligen då. Men det står så här att i 9:e versen: medan jag såg på djuret, alltså det var ett djur som var övermåttan förskräckligt, det satte sig fram troner. Och den gamla av dagar satte sig ner. Hans kläder var vita som snö och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och dess hjul av flammande eld. En ström av eld flödade och gick ut från honom. 1000 gånger 1000 tjänade honom och 10 000 gånger 10 000 stod inför honom. Han satte sig ner för att döma och böcker öppnades. 13:e versen. I min syn om natten såg jag och se en som liknade en människoson kom med himlens skyar. Och när jag har läst det här under många år så har jag tänkt, ja halleluja, det här handlar om när Jesus kommer tillbaka och han kommer på skyarna för att hämta bruden. Men när jag läser riktigt noga här så ser jag, han är ju inte på väg ner utan han är ju på väg upp. Så det här är ju liksom fortsättningen på det. När lärjungarna har sett honom försvinna där, så det här är ju fortsättningen. I min syn om natten såg jag och se en som liknande människors son kom med himlens skyar. Han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Är ni med mig? Halleluja. Så att det handlar om fortsättningen här, va? Nu förs han fram inför fadern. Och det står att han får ta platsen där på faderns högra sida. Och vad händer där? Det står mycket om det faktiskt i Nya Testamentet och även i Saltaren om det här att han sitter på faderns högra sida. Och jag tror att en av de första sakerna som sker där, liksom när sonen sätter sig ner bredvid fadern på den högra sidan, så påminner han fadern om löftet. Löftet. Löftet som var givet i Joel och profeterna. Löftet om att de ska bli uppfyllda av den heliga ande. Det som Jesus hade lovat sina lärjungar: när jag kommer till fadern, då ska jag be att han sänder den helige ande. Är ni med? Så att jag tror att en av de absolut första sakerna som sker där när Jesus har kommit ut. Och det står ju faktiskt när du läser Johannes det sjunde kapitlet. Så står det ju där så här att Jesus talar ju om det här med den heliga ande, men den heliga ande hade ännu inte blivit given eller utgjuten därför att Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Men nu hade han blivit förhärligad och nu hade han liksom intagit platsen där tillsammans med fadern för att dela makten och för att vara med, så att säga. Han sitter där, står också, tänk vad underbart, han sitter där och går i förbön för oss. Han sitter där som människosonen. Han som är både Gud och människa. Han som, så att säga, har öppnat vägen ända upp till fadern. Han som är den förstfödde från de döda. Halleluja. Alltså det är så fantastiskt, vilket evangelium vi har. Vilket hopp, vilken framtid. Vad vi äger i honom, det är ju helt oerhört. Vilket budskap, världens bästa budskap har vi. Men du, när han då, så att säga, ber fadern om att han ska sända den heliga ande. När jag läser det här som står i Danielsboken här, så är det ju en beskrivning här som just handlar om det här med, det är mycket eld här, va? Det står att hans kläder var vita som snö och så vidare. Hans tron var av eldslågor och dess hjul av flammande eld. En ström av eld flödade och gick ut från honom. Och då tänker jag så här. När det talas om att vi ska bli döpta i den helige ande och eld, så är det ju inte liksom någon annan eld. Eller någon liksom mindre eller ja, någonting annat. Utan det är ju den här elden som det talas om här. Att en ström av eld flödade och gick ut från honom. Och jag måste säga att jag känner både en respekt och en, ja, vad ska jag säga? Alltså, det handlar om den helige ande. Det är ju inte liksom bara ande så här lite slarvigt, utan den helige ande. Den helige ande och eld. Och det är den elden som går ut ifrån Gud, ifrån tronen. Det är ju den elden som sänds. Och när lärjungarna har bett där i 10 dagar, så står det att det kommer plötsligt från vad då? Det kommer plötsligt från himlen. Halleluja. Och då har vi ju svar direkt. Det är ju den elden som strömmar ut där ifrån honom. Det är ju den elden. Den kommer ju från himlen och det blir som eldstungor på var och en av dem. Och de blir fyllda utav den helige ande och eld. Och undra på då att vi sedan har 28 kapitel i Apostlagärningarna som berättar om hur den här elden verkade när den så hade liksom tagit plats i de här lärjungarna och apostlarna och vad som skedde liksom när Guds närvaro på det här sättet för den helige ande i den tredje personen i gudomen. Det är Gud. Det är hans närvaro, det är han som kommer, det är han som fyller oss. Det är så stort. Tänk att han som är den högste, han vill bo i oss. Vi är som lerkärl, ibland kantstötta och spruckna, men vi är lerkärl som får bli fyllda med Guds närvaro, med hans härlighet och helighet, med den elden som går ut ifrån tronen. Han fyller oss med det. Halleluja. Kan det bli annat än väckelse? Herren, han vill verkligen komma och fylla på ett sånt sätt så att vi får vara med och bara flöda över utav detta rika andens liv och sprida budskapet om honom, han som har vunnit en evig seger, han som har besegrat alla de destruktiva krafter, allt det som denna världens första representerar när han är ute för att stjäla, slakta och förgöra. Vi får komma och presentera Kristus, han som har kommit för att ge oss liv och övernog av liv. Halleluja! Det finns inget bättre budskap i den här världen än det vi har. Och därför så ska vi inte hålla inne med det. Vi hörde här i början när Jesus kallade Petrus. Följ mig så ska jag göra dig till vad då? Han sa inte följ mig så ska jag göra dig till påve. Det sa han inte, utan han sa följ mig så ska jag göra dig till människofiskare. Och han har ju faktiskt gjort det möjligt. När den heliga ande kommer över er, då ska ni få kraft och bli mina vittnen. Halleluja. Och det finns en smörjelse, det finns en kraft, det finns en eld som driver. En eld som gör att vi bara känner som apostlarna gjorde. Vi för vår del kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört. Halleluja. Många gånger idag så är det att vi är alldeles för duktiga på att kunna låta bli. Men Herren vill bara komma med det här överflödsmåttet så att vi känner att det går inte. Jag kan inte vara tyst, jag kan inte, det går inte. Jag måste bara, den här elden, det bara kommer. Halleluja. Herren vill komma på det här sättet och röra vid oss, förnya oss i den heliga ande och liksom ge oss uppenbarelse och klarsyn och att vi kan se att vi blir friska och fräscha i anden. Halleluja! Och människor kommer uppleva det. Åh, vad har hänt med honom? Vad har hänt med henne? Ja, det är den heliga ande. Halleluja! Han vill döpa oss i den heliga ande. Bara doppa ner oss ordentligt och hålla oss kvar under ytan tills vi dör bort ifrån oss själva. Så får vi uppstå till ett nytt liv. Halleluja. Jag nämnde om en liknelse här på eftermiddagen som Jesus hade. Och jag vill återkomma till den. Det är Lukas 11 kapitlet. Och jag ska läsa de här verserna, 5:e versen. Och Jesus sa till dem, om någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger, käre vän, låna mig 3 bröd, för en vän som är på resa har kommit till mig och jag har inget att sätta fram åt honom. Vem av er skulle då få till svar där inifrån, stör mig inte, dörren är redan låst och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte gå upp och ge dig något, jag säger er, även om man inte skulle gå upp och ge honom något för att det är hans vän, så kommer han att gå upp och ge honom allt han behöver för att han är så oförskämt järv. Oförskämt järv, halleluja. Halleluja, vill du vara oförskämt järv? Halleluja, yes. Och jag säger er, be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. Var den som ber han får, den som söker han finner, och den som bultar för honom ska dörren öppnas. Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk, eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom? Halleluja! Så att det är inte långt borta, det är inte så att Gud är trögbädd och inte vill ge, tvärtom. Han är en far som vill ge sina barn av den heliga ande. Han har gjort allt för att vi verkligen ska få del av detta, få del av den här himmelska elden i våra liv. Så att sök honom, och det finns olika nivåer, och jag nämnde det på eftermiddagen också i det här med bönelivet. Ibland så det kontinuerliga, bed så ska ni få. Men så blir det som en ytterligare nivå, sök så ska ni finna. Men så har du liksom den här bultarnivån, va? Då du liksom känner att nu liksom Gud, du måste gripa in. Den som bultar för honom ska dörrarna öppnas. Halleluja. Och vi talade om det på eftermiddagen. Halleluja. Gud, han håller på nu och väcker upp sådana här bultarkristna som är med och bultar så att dörrarna öppnas och evangelium får gå vidare in i alla olika sammanhang. Därför nu har Guds folk satt sig i rörelse. Nu har de börjat bulta på ett nytt sätt, va? Nu är det en ny nivå i bönen. Nu är man med och bara anstormar himlen. Man bultar och bultar och bultar tills dörrarna öppnar. Man ger sig inte. Halleluja. Men jag tänker på den här situationen. Här har vi då en person. Han har en vän. Han har en annan vän. Den här vännen som kommer mitt i natten, väldigt oläglig tid att komma och väcka folk mitt i natten. Men han kommer i natten och här finns uppenbarligen ett stort behov. Någon som är helt utsvulten, som kommer och kan du ge mig bröd? Och den här personen då går och kollar i skafferiet och brödburken och kylskåpet och överallt. Det är tomt, va? Det är bara ekar i kylskåpet och det finns ingenting någonstans. Han är hungrig, men så kommer han på en sak. Han har en vän som har ett bageri och de bakar hela natten, dygnet runt. Halleluja. Det står i psalm 121 att han slumrar inte, han sover inte. Han är vaken dygnet runt. Han behöver inte sova. Han har öppet dygnet runt. Och det finns färskt bröd på alla dygnets tider. Så han går till honom, ge mig bröd! Ge mig bröd så jag kan ge till min hungrige vän. Halleluja. Och där har du dig och mig. Det är vår uppgift. Vi står där mitt emellan. Å ena sidan så har vi liksom behoven där borta. Men så har vi den som kan fylla behoven. Han som är livets bröd. Halleluja! Och vi får ge det här levande brödet till de här hungriga människorna. Och behoven är så enorma. Och det är natt där ute. Det är natt för många människor. Det är mörker för många. Det är hunger. Och det finns sådana behov. Men Gud har ställt oss här därför att vi ska vara med och mätta de hungriga med det levande brödet och bara ge ut, ta emot för att ge ut, ta emot för att ge ut. Många missuppfattar det där att vi bara ska ta emot, men vi tar emot för att vi ska kunna ge ut. Det är det som är vår kallelse, och det ser vi ju när vi läser Bibeln, att det är ju det genomgående temat hela vägen. Att de stänger inte in sig, och Jesus han ger ju liknelser gång på gång som handlar om detta, att vi ska ut, vi ska vara såna här såningsmän som är ute och sår, och vi ska få skörda för himlen. Halleluja. Vill du vara med? Vill du vara en skördarbetare, en ändetidens skördarbetare? Detta evangelium om riket, det ska bli predikat för alla folk innan änden kommer. Halleluja. Ska vi vara med i det här ändetidens uppdrag att verkligen få vara med och ge människor evangelium? Och jag tror att det finns de här också som kanske på ett alldeles speciellt sätt behöver få gå in i det. Så Paulus, han säger så här, Galaterbrevet 1:15, att han som redan från moderlivet utvalde mig. Det finns de som på ett speciellt sätt får en kallelse att gå in i tjänster. Apostlar, profeter, evangelister, herdar, lärare. Och jag tycker det är så spännande egentligen det som händer nu med generation Z. När man liksom börjar, unga män kan du tänka dig, som börjar söka Gud. Alltså det är fantastiskt, och jag tänker, alltså Gud har nog någon plan här, va? För nu håller han på och tar ut de här kommande liksom tjänsterna, va? Nu är det dags, nu ska han resa upp en ny generation av tjänster i det här landet. De som har blivit vunna, de ska vinna andra, som i sin tur vinner andra, som i sin tur vinner andra. Och så ser vi den här underbara gudomliga multiplikationstabellen. Herren vill gå fram för att evangelium ska gå vidare till många människor. Halleluja. Och jag vill vara med så länge jag orkar och kan. Och det vill du också. Sen är det de som känner så här, ja men jag är trött och jag orkar inte så mycket. Vad ska jag göra? Och jag nämnde på eftermiddagen om min vän för många år sedan, Sven, som var 94 år. Han kunde varken se eller höra. Han bodde tillsammans med oss på den tiden. När vi kom upp till honom, så när han fick veta att vi skulle be tillsammans, och han bara öppnade munnen och bara prisade Gud. Och alltså han levde mer i himlen än på jorden. Och han var en sån förebedjare. Han och en annan äldre broder på ett alldeles speciellt sätt. De var med och bar med sina böner på det här sättet. Så att Herren nu bara väcker den här bultaranden i dig nu. Att du verkligen får vara med och verkligen bulta så att dörrarna öppnas. Och kan du inte själv vara där ute, så kan du ändå vara med vid trossen. Du kan vara med och bara göra det som är kallelsen på ditt liv, så får vi allesammans komma in. Och när vi på det här sättet tjänar Herren tillsammans med den heliga andes eld och smörjelse, då måste det hända saker. Det har det alltid gjort i alla tider när Guds folk har satt sig i rörelse på det sättet. Väckelser har aldrig bara kommit så där, utan det har alltid varit någonting som har förberetts genom böner. Halleluja. Halleluja. Och jag tror jag ser många bedjare här. Och Herren vill bara ge er ytterligare smörjelse och mera eld och mera driv i de här bönerna. Och till slut så kommer de här dörrarna att öppnas på både det ena och det andra området. Och vi kommer att få se ännu mer. Halleluja, det är redan på gång. Det är redan på gång någonting som sker i ungdomsvärlden. Men Herren, han kommer att fortsätta det här verket. Halleluja, tror du det? Vi ska vara med allesammans och bara tjäna honom till slutet. Vi tackar dig Jesus. Tack att du har gett oss den heliga ande. Tack för elden Herre som du Herre vill bara låta komma Herre. Att det får bli klara lågor Herre i vårt inre. Att vi får vara tempel. Tempel för den heliga ande. Att elden får brinna Jesus som aldrig förr. Kom med elden Herre. Kom med den här himmelska elden, den som går ut ifrån din tron Herre. Kom med den elden Herre, låt det brinna, låt det brinna, låt det brinna i oss Herre. Åh, halleluja, uppliva oss Herre. Åh, jag prisar och ärar dig. Tack för helig eld. Helig eld ska brinna. Helig eld ska brinna. Du ska övervinna. Dödens portar hindrar inte dig. Halleluja, halleluja. Habba, shakur, halleluja. Prisa Herren. Öppna ditt hjärta och lova Herren. Amen, 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 amen. Shigoroshti kerele shifekem prodolovoria. Halleluja, 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 halleluja. Shirogoroshti kesi fikirivesho. Nishini maronu stankinja. Harra shaparadasa. Ska vi sjunga den som jag citerade? Helig eld ska brinna. Gara med stinken. Ni försöker det bara förstå. Shigaramashutun yastankin. Tack för elden Jesus. Tack för elden Jesus. Tack för elden Jesus. Shibaranamasukurovasim. Halleluja. Halleluja.